Artikel nummer 1. Reportage. Beredskap i Stockholm. Del 2. Nu ska vi tillbaka till Stockholms undre värld, till Vattugaraget som ligger under Klara kyrka och som under krigstid fungerar som ett skyddsrum. Just nu i fredstid fungerar det som ett parkeringshus. Jag har träffat Sara Gullbrandsson som jobbar med beredskapsfrågor på stadsledningskontoret och Dan Backman på fastighetskontoret och har fått en guidning av dem inne bland stötvågsportar och skyddsrumssymboler. Skyddsrummet under Klara kyrka byggdes mellan 1954 och 1960 och har en yta på 6300 kvadratmeter och är byggt i en rundel i två plan. När vi kommer in i del 2 så är vi på väg till en inrymningstrappa i krigstid.
Och nu är det ju massa bilar här i Vattugaraget. Hur lång tid har liksom fastighetsägare och sånt där på sig att utrymma för att det ska liksom få plats människor här inne?
Det är ju Stockholm Park. Fastighetskontoret hyr ju ut skyddsrummet till Stockholm Parkering, det kommunala parkeringsbolaget. Och i vårat hyresavtal med Stockholm Parkering står att de ska utrymma bilarna på 48 timmar. Och de ska ha en plan för det.
Så. Det är ganska kort tid ändå, jag tänker mig liksom om någon står långtidsparkerar och man inte får tag i fastighetsägaren.
Absolut, men de ska ha en plan för det. Det är vad de säger. Ja, okay. Så, att de typ har en bärgningsbil och tar ut.
Men det kan vi säga. Alltså att, de här parkeringsplatserna är ju liksom förhyrda. Och det har liksom vid flera tillfällen vid statsbesök, till exempel när Barack Obama var här, så har man ju velat tömma det här området så att det inte ska finnas obehörig personal liksom bakom avspärrningarna. Och då har man ju haft förvarning, så de har ju gått ut med meddelande till dem. För de som hyr här har ju på samma sätt skrivit ett avtal med Stockholm Parkering om att de ska kunna utrymma. Och där tror jag att det är lite också att de ska kunna utrymma vid behov. Så då har ju folk fått flytta sina bilar för att de haft förvarning. Men de som blir kvar, de har Stockholm Parkering liksom utrustning för att kunna flytta.
Oj, vad är det för utrustning?
Ja, jag kan inte det där, men de kallar det för liksom dollybilar.
Ja, det är nog, vanlig bärgningsbil, mindre bärgningsbil. Det är väl.
Och nu har vi kommit fram till fyra gröna dörrar.
Ja, det här är ju en gasgräns. Mm. Så innanför de här dörrarna så är det renad luft när skyddsrummet är i drift. Och utanför så är luften orenad, kan man säga.
Kanske dum fråga, men hur viktigt är det där med renad luft för att liksom kunna vistas och under en tid bo i ett skyddsrum?
Ja, det beror ju på, alltså, i normalfall, om man ser Ukraina i stor del vid bombanfall och så, då är det ju mer att det man behöver skydda sig mot då, det är splitter. Från, alltså direktträff är ju direktträff, det är ju som det är, men oftast är det splittret från. Och det är ju i extremfallet som det blir då gasutsläpp eller ja, några radioaktivt utsläpp. Men i de flesta fallen så är det splittret som är det viktiga att skydda sig. Och det kommer vi, när vi går igenom här nu så kommer vi se stötvågs dörrarna och det skyddar mot splittret.
Oj, här luktar det lite speciellt.
Ja.
Vad luktar det för något?
Jordkällare kan man säga kanske. Mm.
Och här är det en jättebrant trappa som går ganska långt upp här uppåt. Det är
upp till en biljetthall i T-centralen som river den där väggen där, och där bakom är en biljetthall.
Ja, så okay, man måste riva väggen för
ja,
att
man måste riva den. Så.
Och här går ju då räcken som man kan hålla sig i. De är blåa och 1, 2, 3, 4, 5 stycken är det.
Och sen om du tittar ner här under så är det parallell trappa som går under.
Jaha, vänta, det måste vi kolla.
Ja, det är våningsplanet under oss.
Ja, just det.
Så det är två identiska trappor. Då. Mm. Och då finns det är samma på våningsplanet under, så är det identiska dörrar och slussar.
Det ser liksom ut som en tunnelbanenedgång fast utan liksom reklam och lyx.
Ja, jo, men det är ju så. Det är byggt på samma sätt.
Och här är då liksom berget som är precis bredvid oss här. Så man ser hur det är ursprängt.
Ja. Och där ser du en sån där som jag pratade om tidigare som inte såg där borta, men en stötvågsventil. Ah. Här kommer den renande luften ut. Alltså in, det är ett övertryck in i skyddsrum och så går det ut den här vägen. Och vid en explosion så trycks den här tallriken in. Den är fjäderbelastad. Då trycks den in så inte stötvågen ska gå in i skyddsrummet. Utan den stoppar här.
Det känns ju lite liksom läskigt det här om det här skulle bli dra igång och komma i drift och att vi skulle vara anfallna. Liksom hur ofta tänker ni på att det här kan bli skarpt läge på något sätt?
Man tänker ju på det till och från, säkert flera gånger varje vecka. I och med att jag jobbar med de här frågorna på heltid. Men sen så blir det ju som allt annat, det är liksom en arbetsuppgift och det ska göras. Men jag tänker särskilt på det när folk slår ifrån sig och säger att det inte kan hända. Då trillar det till lite extra åt mig att jo, men ha gärna en vattendunk hemma för det kan hända.
Hur mycket övas det inom staden? För jag tänker att det krävs ju mycket personal kring det här, liksom att öppna upp och få in folk på olika ställen.
Just öppna skyddsrummen är väl ingenting som vi övar särskilt mycket då?
Nej, men jag kan berätta, så här ligger det till. Just nu så håller vi träffar ju på en konsultgrupp här som håller på, just nu håller vi på att uppdatera, modernisera alla våra skyddsrum med hjälp av MSB då. Och vi har en intern projektledare som jobbar heltid med det. Så det är den ena delen. Så vi räknar framåt 2030, då ska allt vara klart, de här stora. Då ska alla vara fullt fungerande och moderniserade. Men nu, parallellt med det så pågår ett arbete hos MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, med en utredning och ett förslag på organisation för att drifta de här stora. Och den utredningen ska vara klar i december 2025. Och efter det så ska... På något sätt, det är väl kommunerna som åker på, alltså det blir ju civilplikt.
Så. Det är ju så att en gång i världen så var allt civilskyddsförsvar, alltså att skydda civilbefolkningen, var en statlig angelägenhet. Och vi hade ett statligt civilskyddsarbete. Liksom, det var staten som byggde de här skyddsrummen och de hade personal som var... inte värnpliktiga utan civilpliktiga att bemanna skyddsrummen och då rusta dem om kriget skulle komma. Sen så blev omvärlden bättre. Kalla kriget tog slut. Och i sluttampen på kalla kriget så överlämnades skyddsrummen till kommunerna.
1995 ja. Tror jag.
Ja. Jag tror att det är där någonstans. Ja. På 90-tal så fram till dess så ägde staten skyddsrummen och hade en organisation. Och nu har vi haft ganska många år av fred och en lugn omvärld och då har inte det byggts upp någon organisation för att sätta igång de här jättestora skyddsrummen. De vanliga små skyddsrummen, de ska ju kunna monteras upp av de boende i fastigheterna eller liksom fastighetsskötare och så.
Men om det blir krig idag och man är tvungen att öppna de här stora skyddsrummen, hur användbara är de liksom?
Ja, de är ju användbara. Om man ser i Ukraina där man gör improviserar, så man har tunnelbanan, man har källare, man har vägtunnlar och så jag tror om man kommer nära så löser man det på något sätt. Men som sagt, i början av 2026 så ska det finnas ett tänk fram i alla fall hur den här organisationen ska se ut.
Alltså, hur vet man som medborgare i Stockholms stad att man ska gå ner i ett skyddsrum?
Precis som alla andra svenskar. Det kommer fattas beslutet av regeringen att skyddsrummen ska färdigställas. Det kan ju vara vid liksom den första antydan till att Sverige skulle kunna drabbas av krigshandlingar. Sen ska ju de vara färdigställda på 48 timmar, så 2 dygn. Det kommer ett febrilt arbete. Sen så kommer Alltså tanken är att det ska finnas ett flyglarm, alltså det som vi tänker på som viktigt meddelande till allmänheten eller Hesa Fredrik kommer låta på ett helt annat sätt än vad vi är vana vid. Det är korta signaler, stötvis i minst, är det 2 minuter eller 1 minut?
Idag menar du?
Ja,
två tror jag.
Så det kommer ljuda i det här utomhusvarningssystemet och då ska man ta sig till sitt närmaste skyddsrum. Bedömer man att det är långt därifrån, då får man ju göra som invånarna i Kiev, alltså söka skydd i en källare eller under en bro eller i en vägtunnel eller något sånt.
Men kommer det inte komma ut med VMA och sådär på radion och sånt också? Om man...
Det bör göra det, men flyglarm är, det kan ju vara väldigt korta förvarningstider. Men Radio P4 ska ju sända, precis som de gör nu när det brinner på en soptipp, så ska det ju sändas. Och de gör ju sin egna förberedelse för att kunna fortsätta sända även i höjdberedskap och krig.
Och hur vet man att man får gå ut igen från ett skyddsrum när man väl har varit där?
Ja, då ska det ljuda en signal som är en lång ihållande signal utan uppehåll i 1 minut som är faran är över. Frågan är om man hör det nere i sitt skyddsrum. Det vet jag inte.
Nej, men i ett sånt här skyddsrum så finns ju även ett radiosamband med omvärlden. Att driftpersonalen har koll, alltså kontakt med yttervärlden.
Nu är det här ett gammalt skyddsrum som är byggt på 60-talet och jag vet att mycket har ju ändrats sedan dess, men om man till exempel bygger nya byggnader i staden idag så finns det ju antal regler, det ska vara så här, kontrastmarkeringar, man ska markeringar i golvet så att även synskador och blinda ska kunna liksom förflytta sig och det ska vara taktila tavlor och punktskrift och sånt där. Hur står det till med sådana grejer i skyddsrum i staden idag?
Jag tror inte det finns anpassning alls på det sättet, utan det var ju byggt för att ge så mycket skydd för så lite pengar som möjligt en gång i världen.
Det finns skyddsrumslagen och skyddsrumsföreskrifter och i den så står det att skyddsrum ska vara byggt. Men jag har ju fått den här frågan flera gånger, men just alla sådana anpassningar, det finns inget sånt idag. För du ser ju typ, så här är ju även ett skyddsrum i en källare, att du har en hög tröskel.
Ja, så du pekar på en hög tröskel här och så sitter det sån här svartgult varningstejp där.
För det kan ju vara med en rullstol eller om man har svårt att gå, då blir det svårt att ta sig in. Men då är tanken, när man frågar MSB, då får man hjälpas åt. Det är så det är sagt och det är så det ser ut idag med reglerna. Men sen vad framtiden har då? Ja, vad som händer i framtiden kan vi inte svara på.
Okej, så man hjälps åt och hoppas på det bästa lite?
Ja, och jag tror att man även i när vi pratar om liksom befolkningens egen beredskap så pratar man ju också om att liksom lär känna din granne. Och det var ju saker vi såg väldigt mycket under pandemin, att folk var väldigt hjälpsamma i en sån situation. Många handlade åt sina äldre grannar och tittade till dem så de inte blev helt isolerade. Och det är sådana erfarenheter vi ser från krigssituationer. Jag har inte själv liksom undersökt det, men jag läst en hel del rapporter. Och det är liksom, folk verkar ställa upp för varandra när det verkligen skarpar till sig. Men det kan ju vara bra att ge sig till känna att man är en sån person som kanske kan behöva lite hjälp i det här läget. Och att man pratar med sin omgivning.